Ja, i jakten på Harry Martinsson, 100 år, så har jag tagit mig till Jämshög, Harry Martinsson-landet. Och här är som en lanthandel för 100 år sedan ungefär. Bengt Beijmar, du är besökssamordnare här på Jämshögs hembygdsmuseum. Var är vi någonstans?
Ja, som du säger, det är Jämshögs hembygdsmuseum. Och eller hembygdsgård kan man också kalla det för. Och det är väl som en vanlig hembygdsgård egentligen. Men sedan 1975, när Martinsson-samlingen kom hit, så har vi ju fått en annan inriktning. Vi kan ju i stort sett kalla oss för ett författarmuseum.
Ja, när man står här inne så får man ju en känsla av att Harry Martinsson måste ha fått väldigt lite tid över till författandet. För han har ju samlat enormt mycket grejer.
Ja, han har samlat mycket, men vi har ju 30 000 etiketter här som vi har räknat igenom. Men han hade också nyttan av detta för att han använde ju mycket av föremålen här i sin diktning. Han skaffade sig inspiration genom att gå in och han kopplade av bland de här föremålen. Så att jag tror nog att det hjälpte honom mycket.
Jag har förstått att alla de här föremålen, det är massor med burkar, etiketter, flaskor, vykort, allt vad man kan tänka sig, att allt det här på något sätt har det en betydelse för hans diktning och det har rötter i hans barndom.
Ja, han är ju född i en lanthandel, så att, men jag tror inte riktigt att han har så mycket kvar tankar kring detta, utan som han själv berättar så växte det här fram på 50-talet nästan, när han skulle göra en lekstuga till sina flickor. Och då byggde han upp den här som man kallar för kolonialvaruaffär. Och när flickorna sen hade vuxit upp och tröttnade på att leka så fortsatte Harry själv att leka. Han säger ju också att 10% av det här är lek, men 90% är allvar. Och det är rätt fina ord ju.
Och det är roligt att det har hamnat här i Jämshög, hans gamla hemtrakter.
Ja, det var ju slump liksom att hembygdsföreningen här nere av en händelse fick reda på att Harry Martinsson hade samlingar uppe i sjön Sillen i en sjöbod eller gammal lada där. Och skulle flytta därifrån och han då inte kunde ta detta med sig. Hembygdsföreningen tog kontakt med Harry Martinsson och erbjöd honom att komma hit här för hans lokaler. Mm. Och så blev det och så kom det nedkörans hit alltihopa med lastbilar. Och 1975 så blev det invigning på det här. Och då var Harry Martinsson själv nere en hel vecka och höll ett långt fint tal om samlingarna här. Trött, sjuk och åldrande, men lycklig. Tänk, säger herr Martinsson, är det inte märkligt att detta kan hamna i min gamla skola i min barndomsbygd? För Harry Martinsson har ju också gått i skola här nere, för detta har ju varit en gammal skolbyggnad.
Ja, visst är det en stor röd byggnad som ligger här invid vägen i Jämshög. I ett par våningar är det ju, med högt i tak och så.
Ja, jo, det är en gammal stor. Den byggdes ju som skola 1881. Och fanns skola här fram 1952. Och Harry Martinsson var ju sockenbarn och då var han vid ett tillfälle ute på ålderdomshemmet här. Och gick här ner sitt sista skolår i sjätte klassen.
Mm, just det. Och ålderdomshemmet finns väl inte kvar men det låg alldeles intill här?
Ja, 400 meter ungefär. Så han hade ju nära till skolan, ljus öppen byggd, så där hade han kanske det bra, det bästa sockenhemmet som man fick.
Märkligt nog, ja. Märkligt nog.
Ja. Men framförallt så hade han ju den möjligheten att han kunde lyssna. Och han lyssnade till de gamla och de satt och berättade. Och det har vi ju, han började ju sin bok Nästna blomma med detta. Jag var liten i lyssnandes dagar. Just. Tandlösa munnar, berättare i sena höstar om spetälsk kärrsed och bäska mjöldrygans blomma. Jag frös vid min barndoms härd.
Det är anslaget till Nästan av blomma som är hans självbiografiska roman, ja.
Han vill ju egentligen inte kalla det för roman, utan det är ju en berättelse, säger han.
Han säger en berättelse. Mm. Ja, du berättade för mig att just Nästan av blomma, det är någonting som även dagens barn och ungdomar kan identifiera sig med. Du har mycket besök av ungdomar och barn.
Ja, just nu, denna tiden nu har vi haft mycket skolbarn här. Vi har Jämshögs alla skolklasser här. Och det är ju för Martinssons 100-årsjubileum som de ska försöka att få en bild av Harry Martinsson. Så att vi har mycket ungdomar och vi har naturligtvis mycket äldre besökare, pensionärer som åker runt. Men vad som har börjat att komma är ju också de här konvux och invandrarklasserna där. Och de tycker det här är intressant faktiskt. Det är väl någonting som liknar deras miljö som de kommer ifrån.
Mm. Vi har mer gemensamt än vi anar.
Ja, man märker det. Nu är det ju det att det kanske är den andra delen som vi har, hantverksrummet och säljesidan också, som man då tittar på. Men det är ju Martinssons märkliga lekstuga.
Mm, just det.
Kallar det här egentligen inte för ett museum, säger jag i Martinsson, för det är ju min lekstuga.
Ja, och det på något sätt så är det ju lite märkligt detta, för den gängse bilden av Harry Martinsson, det är ju en allvarsman, det är en Nobelpristagare. Men här har han verkligen släppt loss.
Ja, det är ju det också att han var ju intresserad av emblematiken. Och han förklarar detta att emblematiken, det är bildtydning. Och vad kan ligga närmare Harry Martinsson än bildtydning? Hans sätt att skriva är ju ett bildspråk. Han kan mycket om de här etiketterna. Han säger själv att man kan läsa ut väldigt mycket av en etikett på grund av alla stämplar och märken och utmärkelser man fick vid världsutställningar, så kan man följa utvecklingen bland industrierna. Och han har mycket litteratur om framförallt bryggeribolag och sådant. För bryggerietiketter har vi ju en stor mängd av.
Otrolig mängd, ja. Det roliga är att jag märkte själv att det påverkar en. Man blir glad av att se gamla etiketter som man inte har sett på länge. Det är ju helt obegripligt. För de är ju egentligen bara till för att göra reklam för grejerna. Ja. Jag hittade till exempel min barndoms sockerdricksetikett här. Bryggeriet i Kalmar då. Och det var liksom som massor med minnen och smaker och lukter och allting kom över mig.
Såg vi ju nu också på skolbarn vi hade här idag, så var det ju de här bryggerietiketterna, de här spännande namnen och de vackra färgerna. För man ser inte så fina etiketter nu som det var då kanske. Och jag själv som har förmånen att gå varje dag, jag har ändå inte tröttnat. Jag förälskar mig i en etikett en dag och sen byter jag en annan dag och så tittar jag. Ja, jag kan gå och studera det här. Det är fantastiskt att bara slå upp ett Ex Libris album exempelvis med svartvita bilder. Finns något vackra? Det är konst. Och det är Harry Martinsson, han kallar ju det också här för fattigmanskonst, färdiga drömmar.
Det märks ju att du är väldigt entusiastisk för detta och visar det gärna. Jag måste fråga, innan du kom hit, vad var ditt förhållande till Harry Martinsson då?
Ja, inte mycket mer än att jag hade läst honom och kände till det här naturligtvis. Men jag hade inte så mycket tankar på detta med samlingarna här. Men i och med att jag fick möjlighet att komma in och registrera allt det här. Jag har suttit och hört varenda Martinsson-pryl i händerna och skrivit nummer på. Så har man blivit, kan man säga, arbetsskadad. Men nej, det har blivit mitt andra hem.
Och du har ju också gått djupare in i hans litteratur. För du har till exempel läst dikter offentligt, har jag hört.
Ja, jag försöker ju läsa och det gör vi även här på guidningarna. Och jag älskar ju att läsa dikter, så att jag läser mycket av hans dikter. Jag läser om framförallt. Martinsson ska man ju läsa om.
Mm.
Man kan ju läsa Näsna Blomma hur många gånger som helst. Man hittar ju alltid någonting nytt. Och till och med Aniara. Det är en underbar litteratur, Aniara.
Ja, det är ju så att det finns fördomar helt enkelt om Harry Martinsson, är det inte så?
Ja, man brukar säga att, som jag säger här när jag guidar, att Salje kan man läsa och Martinsson lär man sig läsa. Men när man har lärt sig att läsa Martinsson ska man ju se att det är ett svindlande lättspråk. Det är ju så roligt att läsa det. Det är faktiskt rätt så roligt.
Ja, just det. Det finns en humor fördold som kommer fram när man läser.
Och mycket känner man igen i dikterna, när man upplever sig själv i många dikter. Och jag har haft många besökare här som frågar efter vissa dikter som de har läst förut och undrar om man kan hitta dem. Jag hade en bara häromdagen, en verkligt spännande sak. Han frågade om en dikt, om jag kunde hitta den här dikten åt honom. För han minns den från sina föräldrars bortgång och så vidare. Fick några stödord i dikten. Och jag tänkte, det var precis som att när han sen hade kört så tog jag bara en bok och slog upp. Jag hann inte bläddra med en två sidor så hittade jag dikten. Och jag kunde ringa till honom och meddela detta. Och det var precis som Harry Martinsson styrde mig. Det var i en dikt i Ljus och mörker. Och det tyckte det passade in på de orden han sa. Det är märkligt, är det?
Ja, du är väl så väl som jag med i Martinsson-sällskapet. Det är nästan oförskämt att fråga. Häromdagen fick vi en ny diktbok av Harry Martinsson. Finns alltså fortfarande material att hämta ur hans rika kvarlåtenskap.
Ja, jo, det var mycket fina dikter. Och det var ju också påfyllt med en del gamla diktsamlingar också. Och det gör ju det att i och med att man tar den här boken så läser man också de andra dikterna.
Mm.
Ja, det var många dikter och jag tyckte det var rätt så spännande för att jag läser, bläddrar igenom och läser mycket dikter. Men helt plötsligt så kom frugan med boken och läste en dikt för mig och hade hittat någonting. Mm. Det finns för alla.
Det finns något att hitta för alla. Ja, vi måste titta lite mera på de här grejerna som finns här. Ja, här är en glasmonter där man faktiskt kan se en del... Det är brev eller ja,
det
manus?
Är manus. Mm-hmm. Harry Martinssons manus som han har skrivit på 30-talet. Historien om ett torvträsk. Och där finns ett manus om Blekinge.
Just det, det blev en bok.
Det blev en bok, ja. Det skulle ha blivit en bok redan på 30-talet. Mm-hmm. Men Martinsson ville inte att den skulle gå ut i tryck. Han tyckte den var för personlig. Mm-hmm. Så man drog in det. Det var ju många författare i Sverige som fick uppgift att skriva om sina landskap.
Just det.
Så den boken kom inte ut förrän efter Martinssons bortgång. Som en ljudbok 1978.
Men det här var ju roligt också. Här är från Martinssons ungdom. Och det är ett polisprotokoll. En förlöst driveri anhållen person. Det är alltså från Martinssons luffartid i ungdomen.
1921, ja. När han gick mellan de olika hamnarna kanske och letade så kom han till Lund. Och då blev han tagen för lösdriveri. Han hade väl inte tillräckligt med pengar på sig.
Den här unge mannen gick och tittade på Lunds domkyrka, ja, har jag hört berättas.
Det. Ja, just det.
Och så blev han tagen av polisen för det.
Och så gör man ett sånt stort protokoll och skriver hans signalement och allting för en sån här enkel sak. Och Harry Martinsson... gjorde det ju ingenting. Han fick ju någonstans att ligga över natten i arresten. Och han fick ju mat morgonen han gick. Så det var ju perfekt för honom.
Mm. Och det, här står det till exempel. Vid hållet förhör har Martinsson erkänt att han den 10 och 11 dennes vistats här i staden och uppehållit sig genom att bettla mat och penningar. Samt berättat följande och så vidare. Alltså han fick helt enkelt tinga sig fram. Så fattigt var det i början på 20-talet.
Ja, det var ju då efterkrigstiden då och han gick ju som sjöman och mönstrade på olika båtar.
Men intressant är ju att sen har han använt de här upplevelserna, dels som sjöman och dels som luffare i flera av böckerna.
Det finns ju med i de här böckerna. Den förlorade jaguaren och framförallt Kap farväl och Resor utan mål som man skriver om sjömanstiden.
Och sen skrev man Vägen till Klockrik med luffarna.
Luffaren
Bolle, till exempel. Jaha, just det. Här ser man hans handstil också. Ja. Den är
barnsligt uppåträtt. Liksom.
Ja, just det. Väldigt lättläst.
Men till vår originalmanuskript så är det ju inte mycket raderat i det utan han har skrivit. Men det är lättläst i för sig.
Mm. Ja, just det. Nej, det. Här har han... Där, när det handlar om Blekinge så har han skrivit... Utan att ändra så det är särskilt mycket. Mm. Men det står nog att torvträsk är lite mera förändrat. Ja, just det. Och vad ska man säga mer? Här är detta alltså sagoböcker som han själv...
Sagoböcker har han en hel del. Mm. För där fanns ju vackra bilder framförallt att titta på. Mm. Illustrationer. Och han läste ju och berättade mycket sagor för sina flickor.
Det här är de här gamla barnbibliotekets saga med röda ryggar som jag minns från... skolbiblioteken förr i världen.
Trippa lätt och klumpa på.
Just det. Den typen av litteratur som stod till bud står jag. Just det.
Det är ju rätt roligt. Det ligger ju också en tidning här med text i. Bara en massa skräp trodde kommunalgubbarna om skatten de fick. När det kom hit ner så tyckte kommunalrådets ordförande att det var ju en märklig gåva av en Nobelpristagare. Ser ju som en massa skräp.
Mm.
Men det blev annat.
Det blev annat, ja, för det här måste ju vara ett tämligen unikt museum på det sättet att man här har så att säga inspirationen till en författare.
Och i och med att när vi har våra guidningar så kan vi då också berätta om Martinssons levnadshistoria i stort sett. Och det gör att man få en liten förståelse för kanske för det här med fattigdomen. Och som man säger, det var ju fattigdomens enda prydnad för att ta vara på en vacker burk, en etikett.
Ja, just det.
Och har man varit så fattig som Harry Martinsson så kanske man kan förstå det hela. Mm.
Jag menar, vi talar om en tid när ingen hade sett en televisionsapparat, utan bilder var sällsynt.
Ja.
Alla hade inte råd att ha en tidning ens.
Nej.
Vad har du mer här? Du har stora skåp med permar och annat. Är det också etiketter och sådant, ja, sådana samlingar?
Vi har ju närmare 30 000 etiketter eller mer. Vi har räknat till 30 000. Och det är permar som är. Och det mesta har vi upplagt på data så vi kan plocka fram när vi vill. Då. Det är de som söker en viss etikett. Så det är, skåpen är fyllda med alla handlar. Och där finns också en hel del litteratur. Och det är ju mycket facklitteratur som finns här. Hans andra böcker finns ju inne i Olofström på museet, där i biblioteket. Just det är mycket spännande litteratur, bara det.
Ja, det förstår jag. Hur kopplar ni detta med just med hans litteratur och hans böcker vid visningarna här?
Ja, det är klart att vi ser som Bolle exempelvis, när han berättar om Vägen till Klockrike. Där ser man ju alla de hans cigarrlådor här uppe som då naturligtvis han har samlat på grund av detta. Visserligen säger Mats att han hade samlat det här efter han har skrivit Bolle.
Mm.
Men han gjorde det för att han hade. Så det är ju anknytning till detta här.
Just det, cigarrlådorna där, ja, som har en mängd olika utseenden. För det var verkligen något som.
Jag ser också här, hittade en rolig etikett häromdagen. Nämligen här.
Det måste vi titta på.
Där Bolle jobbade på Helgens och Company i Stockholm.
Min sann, Bolles arbetsplats ur Vägen till Klockrike. Och där är alltså en riktig etikett från Helgren och Company. Ja. Snus, tobaks och cigarrfabrik i Stockholm, Götgatan nummer 48. Just det. Och här finns exempel på hur de olika upplagorna av Martinssons böcker har sett ut också.
Det är ju originalutgåvorna som finns här.
Just det.
Nästan blommor vägen ut, vägen till Klockrike och detta.
Nästan blommor, ja.
Men det är ju så varierande med etiketter. Vi har ju mycket tyska nödmynt och vi har ju cigarrer och vi har tändsticksetiketter och till och med vackra solfjädrar. Och framförallt de vackra som låg i cigarrlådorna, de här stora med vackra flickor på för att männen skulle köpa mer cigarrer.
Ja, ja, det är alltså någon slags skyddsomslag som då var betryckta med. Ja. Mycket avancerat färgtryck för sin tid naturligtvis.
Han hade också fin ordning på dem, för det han inte hade inne i album eller hade framme, det låg i kuvert med Harry Martinssons spretiga stil på. Svenska etiketten ska strykas, tvättas försiktigt, så att han hade ordning på det tills han fick in det. Han visste vad han hade.
Fantastiskt. Vet du hur han kom över alla de här grejerna?
Antikvariat, han tiggde och han köpte vad han kom åt och han mindes vad han saknade, så tydligen han tiggde nog bryggerietiketter, har han tiggt mycket direkt på bryggeri.
Aha.
Ser man så att en del nya.
De har inte ens suttit på en flaska?
Nej, en del är helt nya. Och en del har han löst upp.
Just det. Jaha, och här finns också till exempel
en kopia
av Nobelprisdiplomet. Svenska akademin har vid sitt sammanträde den 3 oktober 1974 i överensstämmelse med föreskriften i det av Alfred Nobel upprättade testamentet beslutat tilldela Harry Martinsson 1974 års Nobelpris i litteratur för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos. Det är väl en av de mest kända motiveringarna för ett Nobelpris.
Ja, det väldigt. Passar ju väldigt då. Det är ju väldigt fint tecknat av Brusewitz också här.
Just det, för
Aniara och fartygen och svärmar och harkrank.
Varje sånt diplom har alltså en unik
bild.
Teckning, en unik bild. Och här är en som verkligen tar upp hela Martinssons författarskap.
Vi har också bilden, ett fotografi på Martinsson.
Där han får priset av. Det är faktiskt vår nuvarande kung. Och där ser man dåvarande ständig sekreteraren Karl-Ragnar Girov i talarstolen.
Öyvind Jonsson och Myrdal. Tre svenskar på en gång.
Just det.
Det var nog ett stort ögonblick för lille kungen.
Det var det säkert.
Kommer
det
nog inte igen.
Nej, det är nog svårt att tänka sig tre Nobelpristagare från Sverige på ett och samma tillfälle. Det är det säkert.
Vi har ju också ett angränsande rum här där vi har mycket fartygsmodeller. Harry Martinsson hade en kamrat i Karlshamn, Strömberg, som har byggt och reparerat de här åt honom. Så Harry Martinsson var mycket nere i Karlshamn och träffade den här Strömberg. Och här är ju 7 stycken fina fartygsmodeller, ända från Blekingsekan och upp till den båten, ångfartyget Svea, som man såg ifrån sitt barndomsfönster. Så det är mycket fina och värdefulla modeller som vi har här.
Och detta är alltså modeller som Martinsson beställde då av, ja, den här modellbyggaren?
Ja. Så att han var i Karlshamn och träffade honom, och Strömberg var där uppe och träffade honom. Strömberg har också sammanställt ett album här och detta.
Just det, där man ser.
Och man kan se hur Martinsson uppskattade detta. För 1971 så kommer en diktbok som heter Dikter om ljus och mörker. Den, då gav han Strömberg en av dessa böcker med en dedikation i. Och det är en fin dedikation, typisk Martinsson kan man säga.
Ja.
Där står: till Carl von Harry, hjärtlig hälsning och med tack för allt gemensamt ur vågor, vindar och hav. Och så har han gjort en liten blomma.
Just det, det ser ut som
det är en
viol. Ja.
Sån här bok.
Mycket fint. Och Dikter om ljus och mörker, det var ju, då hade Martinsson inte gett ut någon diktsamling på bra länge när han gav ut den.
Inte sen 63 då. Nästan.
Och nästan ett decennium sen ju då, ja. Och naturligtvis finns här en Blekingseka, en av modellerna. Men det som förvånar mig lite, det är ju här att det finns ett fenisiskt handelsskepp, alltså ett antikt fartyg.
Han hade också Blekingsekna som är byggd här nere i Pukavik, som han hade uppe i sjön Sillen.
Han hade alltså i, det ligger i Sörmland va?
Ja.
Så hade han alltså, utanför Gnesta, så hade han alltså en Blekingseka, ja, i vattnet. Det är ju rätt fint att tänka sig. Man får ju en känsla när man går här att Blekinge försvann aldrig från Martinsson. Det fanns där hela,
ja,
tiden.
Och han säger ju också det, framförallt när han skriver ett brev till sin Evin Salje en gång på 30-talet, att Blekinge, det är ju min ursprungsbotten.
Aha.
Han var ju aldrig bitter på sin barndomsbygd.
Trots att han hade farit rätt illa ju.
Ja, det var inte mycket att göra ut.
Nej. Just det, nej. Och han tyckte om naturen och han måste naturligtvis ha fått sina första impulser till att studera naturen just här.
Ja, när han gick upp i skogarna här uppe så gick han ju också och drömde och nedböjt huvud, så det var väl där han kanske såg sin natur.
Mm.
Han tog med sig den och den kom ju igen i hans diktning överallt.
Det är roligt att ni har flera exempel på att han har blivit uppmärksammad och belönad på olika sätt. Flera priser här. Vad står det där?
Bokhandelsmedhjälparnas förening.
Jaha.
Så 1954 fick han en författarblankett för Cicada.
Den är ju i storlek nästan som en tallrik, den här plaketten. Mm. Så den är stor och rejäl. Och den är gjuten hos Herman Bergmans konstgjuteri i Stockholm. Din bok, vårt val, ja. Står det. Mycket fint. Och sen är det...
Cicada är ju den boken där de första dikterna om Aniara kommer, som sen skulle bli det stora verket som också gav honom Nobelpriset.
Mm.
Men det finns ju massor med. Han har ju fått uppmärksammat från diplomer från Sjöbergspriset och alla möjliga föreningar.
Ja, just det.
Han har också en doktorshatt här och det är ganska intressant. Därför att om Harry Martinsson firar 100 år i år så firar den hatten 50 år. Därför att 1954 fick han den av Göteborgs universitet och det är också den första doktorshatten som Göteborgs universitet delade ut. Det gick till Harry Martinsson, så det är ju spännande.
Och då blev alltså sockenbarnet blev hedersdoktor.
Hedersdoktor, ja. Här ligger också en studentmössa. Men Harry Martinsson var ju aldrig i närheten av ett läroverk. Utan det är en hedersledamot som han har fått i vuxen ålder.
Mm.
Av Sörmlands nerikesnation. Han var ju, hade ju bara 6 års folkskola. Gick inte mer än 1 år i samma skola. Han bytte ju hem och skola varje år.
Mm.
Det var omväxlande men inte roligt att vara sockenbarn, säger han.
Mm. Ja, det är ju märkligt att tänka sig att en person som egentligen inte fick ens den utbildning som det var tänkt, för han fick ju naturligtvis vara hemma från skolan och jobba på gårdarna mycket, att han kunde tillägna sig ett sånt språk, en sån kunskap.
Ja, var fick han sin kunskap ifrån? Man läser hans naturessäer så tror man nästan att man läser Linné ibland.
Ja, ja.
Ska jag läsa några fina ord för dig?
Ja, det måste du.
Och hur Martinsson kan uppleva en vacker blomsteräng. Han har sina egna uppfattningar om dessa blommor och dofter där. Då skriver han i Utsikt från en grästuva några enkla rader så här. Man kan på goda grunder anta att dofterna helt enkelt är blommornas tankar. Vi har visserligen ännu inte lyckats översätta dessa tankar till att likna våra, men näsan har sina aningar. Den vet, eller låt oss säga, den anar att en sommarregn är lika rik på tänkesätt och drömmar som ett gott bibliotek är rikt på tankar och drömmar uttryckta i tecken och ord. En gång kände jag hur en violbukett med sin doft framsade en fyradig strof så vacker och egendomlig att jag inte förmådde fånga den i ord. Jag kände bara att den alltid kommer att finnas kvar som en oskriven dofternas dikt om violernas liv och villkor. Försöker man överföra sådan till ord blir det alltid ett misslyckande, ett egendomligt och vilset sätt att snyfta med orden. Så fint skriver han i Utsikt från en grästuva.
Ja, det är lätt att ta till sig nu i denna vårens tid när det är så vackert ute i naturen. Mm. När man just kan känna de här dofterna som är som poem.
Ja.
Han hade verkligen ett sätt att skriva som saknar motstycke, får man nog säga. För...
Ja, det var ju modernistisk orimad vers och det var ju inte så modernt då när det kom igång.
Men jag menar, han hade tur på det sättet att som jag förstår det så fanns det de som uppskattade honom ändå. Alltså det fanns de som såg. Från lärarens stav som såg att han hade fått en väldigt begåvad elev till en massa andra människor på vägen som förstod att det här är något alldeles speciellt.
Ja, tydligen för lärarens stav, han var ju väldigt snäll emot Harry Martinsson kan man säga.
Mm.
Och trots att Harry Martinsson fick mycket lov så var han ju en duktig elev i skolan. Mm. Och vi har ju det här gamla uttrycket ibland som om Harry Martinsson. Här var för några år sedan en gammal dam här som hade gått i skolan ihop med Harry Martinsson Nebboda. Och då berättade hon det att på en lektion så somnade Harry Martinsson. Och då så räcker någon av eleverna upp handen och säger till läraren, nu sover Harry. Och då säger läraren Stav att då ska ni vara tysta så att inte väcker honom, för han behöver sova. Ni förstår, han har varit uppe och mockat och jobbat i lagården innan han kommer hit, så han är säkert trött. Och det är fint.
Ja, då förstår man att det växte fram en vänskap mellan lärare och elev där.
Ja, han har ju också skrivit mycket om den läraren Stav i Sverige och Håkan bland annat. Han berättar ju mycket om han som fick kartan att grönska.
Just det. Jaha, just det. Är det något mer som du vill visa i denna samling här hos Harry?
Här hänger ju någonting väldigt banalt egentligen, men som också visar på Harry Martinssons leksinne. Eller här hänger en mobil med kineshattar på.
Just det.
Och det är inramat också av kinesisk text och en bonad bakom, en vävnad bakom det.
Små kineshattar målade med vattenfärg ser det ut som.
Ja. Och det är Harry Martinsson själv som har målat det här som julpynt till sina flickor. Yes. Som han hängt upp dem och haft dem sådär. Och det kan man hitta också. Jag ligger mer i burkarna här. Jag ligger sådana här små. Han kunde inte låta bli pennan och penseln. Och så blev det, han var Kina-inspirerad och så blev det så här.
Just det, för han var också en duktig tecknare. Ja.
Mycket duktig tecknare, och vi har ju också vykort som han har tecknat, och här finns ju inte så mycket, men det finns ju mycket tavlor, Eva Martinsson. Det finns också en hel del kalligrafi från kinesiska diktare som han har haft kontakt med.
Mm-hmm. Ja, just
det är också en form av konst.
Ja, visst. Och där möts ju då både, ska vi säga, dikten och bilden på något sätt i den här kinesiska skrivtecknen. Är detta en dikt alltså, det som hänger på väggen?
Ja, det är ett brev som en kinesisk diktare har skrivit till Harry.
Jaså?
Och
Vet du vilket tecken som betyder Harry Martinsson?
Jag vågar inte säga vilket det är, men vi har haft, här har funnits en som jobbade in på Volvo, tillfälligt en kines som har tytt det här ut oss här. Mm. Och det står på den här kalligrafin här att var är ledsen att du inte levde under tanktiden? När Li Bai och Di Fu levde kunde de inte ringa till varandra och tala om sina dikter. Om ytterligare 100 år är det svårt att veta hur den här världen ser ut. Mm. Och det är också någonting framsynt. Denna diktare där tänker på framtiden. Och det gjorde ju Harry Martinsson. Han var ju långt före sin tid i både sin diktning och sitt sätt. Framförallt för rädslan för atom- och kärnvapenforskningen, hur det skulle gå med detta, utvecklingen.
Ja, just det, huvudtaget miljöförstöringen såg han ju lika tidigt som någon annan, om inte tidigare. Mycket spännande. Jaha, berätta nu, vad är det för människor som kommer hit och vill veta mer om Harry Martinsson?
Ja, framförallt som sagt så är det ju pensionärer som kommer hit mycket. Man läser studiecirklar på vinterhalvåret och det uppmärksamma bussbolagen och erbjuder resor till de olika landskapen ett par dagar. Och läser man om Blekinge så kan man inte gå förbi Martinsson och Salje. Så vi har ju folk så långt upp man bussarna kan köra i Sverige, kan man säga. Och nu har också skolorna börjat att komma i år framförallt, men vi har också mycket komvux som kommer hit och det är spännande. Invandrarna kommer hit som finns i komvux och läser där. Och kanske det är ett sätt att lära sig Martinsson. Och Martinsson fick ju översatt till många språk och det kommer vi ju att få en bild av. Det är ju meningen att nu på jubileumsdagarna här att man ska låta olika nationer läsa samma avsnitt ur Näsblomman och Blomma.
För den finns översatt till en mängd olika språk.
Ja, 12-14 språk tror jag det.
Det är så pass mycket.
Ja. Och det,
jag hörde att det var arabiska nu senast, var det inte så?
Ja, och Aniara håller man väl sett över till japanska.
Det.
Ja.
Och han är fortfarande aktuell på det sättet, ja.
Ja.
Vilket är roligast att guida då? Är det de här pensionärerna, eller är det barnen, eller är det de från komvux, eller vad är det?
Ja, det, ibland brukar jag säga att de som söker sig hit i mindre grupper som dyker upp så här, de är många gånger roliga för de söker sig hit för de har ett speciellt intresse. De som kommer med bussarna är intresserade, men de kan ju inte styra sitt val på samma vis. De hänger ju med där bussarna kommer. Men visst finns det intresse bland dem. Men de som kommer ensamma, två par och så vidare, de kan ju gå i många, många timmar och fördjupa sig i detta.
Det blir en utmaning för dig.
Ja, men jag lär mig mycket av dem. Jag får mycket information. Jag får mycket brev från andra som har träffat Martinsson. Och de berättar om honom. Och de vidimerar mycket som man, om det här samlandet och hans sätt.
Mm. Vad tror du, hur tror du utvecklingen kommer att bli för intresset för Harry Martinsson?
Ja, jag tror nog att han kommer att läsas mer. För att framförallt så kommer nog det här jubileumsåret att lyfta fram så mycket så folk börjar läsa. Och då kan man inte sluta. Då börjar man att läsa. Och man hittar så mycket i hans dikter, framförallt i hans poesi, som man kan använda. Själv använda och läsa vid speciella tillfällen. Så att det är spännande.
Både när det är glatt och när det är sorgset.
Ja, för att framförallt så finns det ju rätt mycket tunga saker. Men tycker nog att det mesta är lätt att läsa. Man behöver inte läsa allt Martinsson, det finns så mycket bra man kan läsa. Jag har ett fint exempel på en dikt som jag hittat. Och det är inte med i hans diktsamling, men som han har skrivit i en tidskrift på 60-talet. Och som jag tycker passar så väl in på Martinsson med hans intresse för böcker och blad och detta. När han ska då berätta om livets bok, vad han då tar för liknelse till det. Och det är en dikt som heter Bokland. Tänk dig världen som en läsesal. Där finns livets bok så rik på blad som en lövskog i ett sommarland. Lägg där till ett bergland, lagens bok, lagens tavlor, sten från Sinai och ett kilskriftskunnigt Babylon. Vem kan läsa sig till kunskap nog? Vilkens flit kan liknas vid en hand som kan genombläddra livets skog? Outtömlig ter sig gåtans bok och oändlig läsning återstår.